Nu är det dags igen för våran podd.
Mm.
Slutet på månaden, en fredag, då poddar vi och boktipsar varann.
Mm.
Och er som lyssnar. Och vi, det är vi på Norsjö bibliotek. Och jag heter Berit Engqvist.
Samuel Lindberg.
Maria Gustafsson.
Och Maria Olsson.
Och Cecilia Ström. Mm. Idag har vi ju inte haft något speciellt tema för böckerna vi har läst, utan det har varit lite fri hopp och lek vad vi har läst som vi ska tipsa om. Så jag undrar, är det någon som har någonting som de vill börja med, eller ska jag börja?
Ja, det spelar ingen roll.
Ja, men jag kan börja. Det kan jag göra. Jag har egentligen två böcker som jag har läst som jag vill tipsa om, som på ett sätt hör ihop. Det är två deckare. Och den första är Havsörnens skrik av Karin Smirnoff. Och den andra är John Ajvide Lindqvist, Skriften i vattnet. Det här Havsörnens skrik är ju alltså skriven av Karin Smirnoff. Och det är den sjunde boken i Millennium-serien. Och alltså jag blev ju nyfiken på att läsa John Ajvide, för att det var ju nämligen så att han fick liksom lämna in synopsis för Millennium-boken, men han fick inte skriva. Ja, men jag kan börja med Havsörnens skrik. Den utspelar sig i Gaskas, som är en fiktiv ort i Norrbotten. Och det är en stad som har snabb tillväxt på grund av tillgång till el. Så att det har ju lite så där som det är ungefär nu. Och Mikael Blomqvist och Lisbeth Salander, huvudrollsinnehavarna i Millennium-böckerna, de träffs där av slumpen egentligen. För att Blomqvist, han ska dit på sin dotters bröllop. Och Salander, hon har fått ta hand om sin brorsdotter Svala. Hon är som enda kontakten som Svala har kvar. Alltså hennes mor är försvunnen. Och hennes pappa, det var Salanders halvbror. Om ni minns Ronald Niederman från Millennieböcken. Han var ju rätt vidrig där. Mm. Och den här flickan Svala, hon är lite mer huvudperson i den här boken än Blomqvist och Salander. Och Svala, hon är egentligen en mycket rik tjej, fast hon vet inte om det. För att hennes mamma Märta, hon har i något stadium investerat det här lilla arvet de fick från Niederman. Hon investerat i bitcoin som har artat sig väldigt väl. Men det vet hon inte. Men då går till Mikael Blomqvist. Alltså, det är väldigt mycket intriger i den här boken, kan jag säga. Jag är inte sparat på krutet någonting. Ja, i alla fall Mikael Blomqvists blivande svärson. Han är ju någon sorts kommunpamp. Och han är som indragen i lite halvskumma affärer. Och här är lite stridigheter mellan vindkraftspark och lokalbefolkning. Och ja, i alla fall på bröllopet där, då kommer beväpnade män, och barnbarnet, Mikael Blomqvists barnbarn, blir kidnappad. Ja, alltså det här är ju, här verkar en action in jättemycket. Men man känner ju igen Karin Smirnoffs språk lite grann. Det gör man ju, men
Visst, mamma Märta skriver hon ihop.
Jo, hon skriver ihop mamma Märta. Så att det är ju vissa saker så där. Men jag kan känna lite att det kändes lite som att hon tog alla delar där och som satte ner i en kvarn och skulle som försöka få ihop något där. Mm. Alltså det är ju jättespännande och det är ju underhållning, men vill man ha underhållning och gilla action så är det ju, då är det ju en bok man ska läsa.
Ja.
Säkert kan han bli film också, kan jag tänka mig.
Säkert. Och det känns lite kanske som att Svala, nästa bok, kommer att handla.
Ja, jag tror det. För det känns som de varit väldigt bleka. Både Blomqvist och Salander. Mm. De var inte alls.
Och det kanske är ett smart knep.
Det är det ju kanske. Ja. Då får hon kanske skriva lite mer som hon själv vill. Mm. Nu kanske hon var ganska bunden till de här tidigare karaktärerna.
Ja. Mm.
Nej, men sen då var jag ju väldigt intresserad eftersom jag på Littfest då lyssnade jag på John Ajvide Lindqvist och då berättade han ju precis hur det var när han hade gjort det här synopsit till Millenniumboken och han kom dit och då säger de, ja det var ju bra men kan du inte ändra på handlingen?
Ja.
Handlingen då? Ja, men det går ju inte. Det var ju som den som var. För han fick ju sån feeling. Han skrev ju inte bara en synopsis. Han skrev ju en hel bok.
Mm. Jättesnabbt visst.
Ja, och jag vet inte riktigt. Men han hann ju då skriva en hel bok. Ja. Så han, ja, han klurade ju till det då. Och liksom gick ju till ett annat bokförlag. Och fick ju ge ut den här.
Mm.
Och den är ju som klurigt skriven. För det är som en, vad kallar man en metabok? Det är som en bok om boken. Så att det är ju, ja, det är, man förstår ju att det är skrivet utifrån att det skulle vara Millennium. Men han har ju twistat till karaktärerna. Alltså huvudperson här är Julia Malmros. Hon är en före detta polis och deckarförfattare som har fått i uppdrag att skriva fortsättningen på Millennium.
Jaha.
Mm.
Och till sin hjälp så hon vill ju ha lite göra research. Hon är inte så bra på det tekniska så hon tar hjälp av en superhacker, en 18 år yngre person som heter Kim Ribbing. Men även Julia får ju då, som precis som John Ajvide, hon får nobben, hon får inte skriva boken. Men i alla fall då, Julia och Kim här, de inleder ju ett förhållande. Och de är där ute på hennes stuga i skärgården. Och i närheten så inträffar en skjutning. Det är några som firar då midsommar. De sitter på bryggan. Jag vet inte, tio personer. Och så kom det en båt inglidande. Och på den båten är det två personer med automatgevär som bara mejar ner dem. Den enda som överlevde där är dottern till de som romhuset, Astrid. Och det där gör ju att Julias såna här, hon har ju varit deckare, hon blir ju väldigt intresserad och hon har dessutom kontakt, alltså pappan där som dog, han hade hon väl en liten fling med när hon var ung. Så hon och Kim, de börjar ju nysta i det där fallet. Och polisen är ju förstås där ganska snabbt och den som då blir spaningsledare för polisen, det är Julias exman, före detta man, Johnny Munter. Så det kan ju bli lite komplicerat när de ska som samarbeta, men ja, han var som en sympatisk person tycker jag. Ja, det här, det visar sig att det har kopplingar till det är stor politik bakom den där skjutningen. Mycket, ja, alla som har mördats har kopplingar till utsläppsrätter. Och det är olika länder som Kina, Kuba och Norge som är inblandade. Nu ska jag vara helt ärlig och säga att jag har faktiskt inte hunnit läsa utan.
Okay.
Så att jag kan inte säga, hur slutar den? Hur knyter ni ihop det hela?
Mm.
Ja, men jag tycker att jag tycker faktiskt bättre om den här boken, om jag ska vara ärlig.
Mm.
Jag tycker att man får lära känna karaktären lite mer. Det är ju action här också, men det är lite mera, ja, lite, ja, han har ju också en humor som han skriver in, så att det blir lite sådär, lite mer twist och lite, inte så mekaniskt som jag tyckte nästan den Havsörnens var.
Mm. Mm.
Så,
de är ju jätteolika varandra.
Ja, på ett sätt. Men de har ju båda det här lite... Det som är gemensamt, och helt klart att det ligger i tiden, är ju det här med klimathotet och liksom att det kan skapa, men även det kriminella väcks och folk som ska sko sig på olika sätt genom det. Det har de ju som gemensamt. Och så även båda, att det är lite...
Ja, båda har skrivit olika genrer också jämfört med det här.
Jo, precis. John Ajvide Lindqvist har ju, det här, han har ju aldrig skrivit en deckare för. Och är ju ingen, han har ju skrivit skräck.
Ja.
Jaha.
Så ofta med övernaturliga, men här är det ju som inte är, utan det är ju en deckare.
Mm.
Och det här är ju också tänkt att bli en trilogi. Den här skriften i vattnet heter ju då den första och det är del 1 i Blodstormen. Serien. Så, det kan jag rekommendera. Vill man ha lite action i sommar?
Mm. Det är båda bra.
Ja, är det någon som har något?
Han är ju så rolig tycker jag att lyssna på. John Ajvide. Han har ju som ett speciellt. Och det är klart, han var säkert väldigt chockad. Han kom på förlaget och var supertaggad. Säg dem, skriv om handlingen.
Ja, och så blev vi också, här sa han ju på Littfest att det är klart att hade han fått skriva Millennium så hade ju hans karriär, hans ekonomi vara räddad för resten av hans liv. Ja. Och hans, alltså det blev ju en skillnad.
Precis, men jag tror att det kommer att bli jättebra för hans ekonomi det här också.
Det tror jag, absolut.
Alltså jag tror ändå han tjänar på att det var tänkt som en Millennium. För det
jag tror jag.
Klart talas om det också.
Precis, då vill man läsa bara för att man blir ju nyfiken.
Ja, och så sen den där, jag är ju supersmart att skriva in, alltså ändra att det händer i boken, det som har hänt med han, att han får nobben.
Det blir som en grej. Metabok.
Ja, jag är ju supersmart. Ja.
Kanske får någon annan.
Ska jag fortsätta? Nu har jag inte boken här, men jag har en bild. Han heter En av fyra av Jessica Devert, en roman, en lite så här relation och lite spänningsroman. Jättebra tycker jag han var faktiskt. Det handlar om fyra kvinnor som jobbar på ett bibliotek. Det var som sådär, jaha, ja. Eva och Malin, Märta och Saida som då... Så man får följa deras olika relationer och så, både privat och på biblioteket.
Kände du igen det?
Ja, men det var så roligt. Det var som sådär, ett mindre bibliotek var det ju. Ja. Det var de där fyra som, och Saida hon var städerskan där på biblioteket. I alla fall, handlar just om att Eva som ska börja som chef kommer då till det här biblioteket. Och hon har ju som, berättar inte att hon har ju faktiskt bott i Blomdala som det här utspelar sig, tidigare liv, men hon har som inte ville prata om det. De flyttade därifrån. Så hon har som hållande som för sig själv om det där, att hon ville som inte, ett nytt liv hon kom tillbaks till. Den som jobbar där sedan tidigare, Malin, som har då, är gift och har två barn, gärna så här lite 40-årsåldern, lite Instagram-duktig, fint, och det ska vara bra och perfekt, och hon är duktig och så. Och så är det då Märta som är i 25-årsåldern, piercad och tatuerad och blått hår och sådär. Och har just träffat en ny kille på Tinder. Och så. Och sen har vi då Saida som då kom från, som flykting. Hon flyttade till Blomdala tillsammans med sina två barn. Hennes man blev skjuten i det land de bodde i. Så hon flyttade och kom till Sverige. Och hon önskar ju att kunna börja göra någonting annat än bara städa. Men hon upplevde att alla runt omkring, ja, men du kan inte nå mer, utan du är bra på det där, men tror inte du kan göra något annat. Men hon har väl en dröm och önskan om det. Och i alla fall så kom då nu Eva, och hon vill som försöka få dem att få en bättre kontakt med varandra och så. Och ja, försöker att fråga dem lite grann vad de vill göra. Och hon får ju den här sida att ja, men hon önskar faktiskt att få göra någonting annat än bara städa. Och då hittar hon ett jobb att hon kan hjälpa till att kopiera och så. Och hon blir ju jätteglad på det viset att hon får göra någonting annat då. Malin blir väl inte riktigt så glad. Hon vill ju gärna vara den som är först i allt och tycka. Och hon vill inte ha relation med städerskan. Man är ju lite grann i... Ja, men man, alltså mycket om olika, man har olika, vad ska jag säga, man, förutsättningar. Man tror att man är bättre än annan. Och, men till slut så blir det så att de börjar som prata med varann mer. Att komma över det där att man kan faktiskt vara tillsammans eller prata med den som städar och inte behöver vara, ja men det är vi som är i biblioteket och så. Och sen i, samtidigt med den här man får följa de här olika karaktärerna så är det också någon som lever i ett som blir misshandlad hemma i en familj, men i boken så får man aldrig riktigt veta, man får bara höra hennes tankar lite grann, den här personen som är, man vet inte vem, men det är ju någon av de här fyra.
Mm-hmm.
Och i slutet blir det, alltså med tiden så börjar man prata med varandra och förstå att det är nog inte riktigt bra hos den här personen och så. Alltså ja, jättebra bok, att man riktigt som man vill vända blad och tänka, men jaha, hur går det nu för hon som nu, ja men städa, blir det någonting? För hon levde då i ett förhållande med en ny man som han var inte så, ja, även inte så noga och du ska ju inte tro, du kan något annat. Och hon ville ju som komma framåt och så.
Mm.
Och den här Malin som lever med den perfekta, hon har en dröm om en ung vet du, vad säger man, barndoms, ungdomskärlek. Tänk på hur den personen, vars har den tagit vägen? Och samtidigt som hon vill vara den där perfekta. Och den här Märta som är den här unga tjejen som har träffat killen här. Hon är väldigt osäker samtidigt. För han vill som inte gå så fort fram. Och hon är rädd att, är inte jag perfekt? Är inte jag nog bra? Så att de är som till slut börjar de träffa varandra utanför jobbet i andra relationer.
Mm-hmm.
Så att ja, det var en bra bok. Eftersom både lite spänning och ändå just en bok om relationer mellan, ja men man jobbar tillsammans och så på privata sidan och så där. Det är ju lite olika det där också.
Mm.
Att man kanske träffs bara på jobbet och vet inte riktigt hur är det egentligen hemma hos den person, eller är det bra eller är det, ja, sådär.
Ja, och man kan ju vara lite olika person på jobbet och hemma.
Mm. Mm. Så kan det vara. Ja.
Det tror jag inte är ovanligt. Nej.
Att man river runt i muren om man då börjar träffas på sidan av och tänker, jaha, du är det. Då är du på, som en annan person kan vara också.
Ja. Mm. Är det en roman?
Det är en roman, ja. Fast ändå var det lite så här, ja men lite spännande på det viset att man undrar ju, vem är den här personen? För vissa, eller i början av kapitlen, nästan de flesta, då fick man som läsa om den här kvinnan. Hon skrev ner allt som hände. Så att ifall det skulle, så hade hon kvar det som är hjälp att, ja, att det här har hänt. Så då fick man, men man fick ju aldrig någon namn eller någonting.
Nej.
Så då var det som, är det den här? Är det Märta det handlar om? Eller är det Malin? Eller... Så det var som lite spännande just det där. Man visste inte vem av de fyra som var den här personen.
Nej, men det blir klart i slutet.
Ja, i slutet blir så det uppdagas och de får hjälp och så. Så det är, ja, det var en jättebra bok. Riktigt så att man var tvungen vända bladet.
Kul, vad sa du att författaren heter?
Jessica Devert heter hon. Hon har ju skrivit något feelgood och lite barnböcker och biografier också. Så att, ja, nej, det var en jättebra bok. Kan jag rekommendera?
Mm.
Ja. Ska jag försöka ta min?
Gör det.
Jag har läst Ödets älv av Eva Westergren. Det är hennes debutroman. Och det är som, ja, det står Västerbottens roman i undertiteln. Alltså första kapitlet börjar som på 1700-talet. En man som heter Isak ut och fiskar i en, men det är som en åskstorm på väg. Och blixtar slår ner så att han kapsejsar. Och han hade en nyckel runt halsen som en sorts, det som hans amulett han hade fått av sin far som var smed. Och den här nyckeln hamnar ju på botten av älven, det är ju med älven. Och det blir som att nästa kapitel så är det, så får man som träffa huvudpersonen i själva boken, Eliana. Och hon bor i Umeå i nutid. Och på en sån motionsrunda så hittar hon en nyckel i älven. Så den har som färdats ner för älven från Gransele där det började. Och hon blir som nyfiken på den här nyckeln och var den kan ha kommit ifrån. Men alltså romanen kommer som hoppa mellan nutid och alltså olika tidsperioder i som och det är flera personer som hittat den här nyckeln på vägen, så det är som olika platser nedför Umeälven.
Har de kastat igen? Ja,
den har på olika sätt hamnat den i älven igen. Det är lite lustigt, men en far som utför och typ, men en pojke hittar den på 1800-talet och han hänger upp den i ett träd. Och sen 100 år senare så är det någon som klättrar upp i ett träd som är stort då. För att kika och då hittar nyckeln upp i ett träd. Jag tycker lite så här, det är roligt.
Lite klurigt.
Ja, om man ser olika. Ja. Han ger den till person som drunknar. Och så, jag vet så det händer en massa såna här grejer. Som varannat kapitel så är man i nutiden. Och hon, Eliana, är som, det känns som hon är lite så här typ ett vägskäl i livet. Vet, hon har varit i ett förhållande som har tagit slut. Och hon har träffat någon ny, men hon vet inte riktigt hur den personen känner och sånt där. I början så har hon som skrivit en post-it-lapp där det står lev, utropstecken, för att hon ska som börja ta chanser och sånt där. Och
är det efter Sara Lidman?
Det kanske är lite, jo, men det är nästan så här litteraturcitat och sånt där i det nästa. Men det blir så, när hon hittar den nyckeln samma dag så blir det som ett litet uppdrag som hon ger sig själv, för hon har som ingen planering för semestern. Så är det mycket, jo, men det är ju massa olika livsöden och sånt där. Det är mycket hopflätat med Västerbottens historia och sånt där. Jag har ju inte läst en plats som, nej, jag läst en bok som utspelar sig på en plats jag uppväxt förut. Så det är lite intressant ändå, för det är nästan som en turistbroschyr. Det är att den hon har med jättemycket så här typiska grejer för orten här. Och sen är det också mycket om så här typ folktro med och sånt där. Typ berättelser om fåglar och sånt där. Och hur Eliana har typ så här drömmar som kan slå in ibland. Men det är inte så jätteövertydligt. Men ja. Men den är lite intressant.
Vad roligt.
Ja. Är hon själv? Hon var inte uppvuxen.
Nej, hon är från Norrbotten. Och det är faktiskt Eliana också. Alltså, ja. Så det är lite parallell mellan huvudpersonen och författaren. Det kommer ju med också lite grann om så här, Tornedalen och sånt där. För, i hennes kapitel. För en berättelse som hon har hört. Det är väldigt mycket olika livsöden. Men det är väldigt, det blir väldigt kort för varje person. Så, eventuellt hade man kanske velat ha mer av sakerna.
Är det som en, ja, du sa att det var en historisk roman, eller är det spänning?
Nej, inte så mycket, det är mer som typ, ja, en del grejer är spännande och så, men det är mest som lite olika livsöden. Det är ganska själva ramen är ju bara det att hon försöker ta reda på det här om nyckeln, att hon reser runt lite grann, men det är, alltså, det är ju väldigt olika personer den hamnat hos, så det är inte,
det är som nyckeln är,
ja.
Huvudpersonen,
ja,
det var nyckeln. Att han får hamna vidare.
Ja. Jag tycker lite, ja, ibland är det som att folk i boken, de vet väldigt mycket om historia. Så det bara, ja, men det bodde en smed där för 100 år sedan.
Mm-hmm.
Jag bara, okej, ja. Men han måste vara väldigt duktig för att de kommer ihåg honom.
Ja.
Men du tyckte han var bra?
Jo, jag tyckte han var rätt bra. Mm. Just.
Så spännande.
Nu har vi, den är på väg hit. Det här som jag läste, det köpte jag på Litfest. Men jag har beställt boken hit.
Kände du igen dig i beskrivningarna av platserna?
Jo. Det var ett faktafel om Apberget. Men annars är det...
Ja. Är det rent Umeå stad också?
Det är mycket, eftersom hon där är mycket, men det mesta är, alltså det börjar ju typ Grans eller sen är det Lillsel och Norrfors när de bygger ut älven och sånt där.
Mm-hmm.
Har de lite, ja, olika ställen.
Intressant. Mm. Så många författare finns här,
ja,
i Västerbotten.
Mm. Vars bor hon nu?
Hon bor ju med.
Ja, jag har läst en serieroman som heter Bortbytligen av Emily Östergren. Och originalet är en novell av Selma Lagerlöf som kom ut 1915. Så jag tyckte som jag kände igen Bortbytingen. Man kanske har läst den någon gång i skolan eller. Och här är han då tolkad av, som sagt, den här författaren och illustratören Emily Östergren. Och hon har även gett ut flera bilderböcker, till exempel Lisa och Monsterhuset. Och hon har ett väldigt säreget och speciellt sätt att teckna, tycker jag. Alltså bilderna blir som lite otäcka, men ändå som fascinerande. Alltså man dras in i en helt ny värld. Och den här berättelsen börjar med att en trollkvinna byter ut sitt barn mot ett människobarn, som hon ser i skogen, som hon tycker är så vackert. Och då den här mannen och kvinnan letar efter sitt barn, då hittar de trollungen istället. Och den här mannen, han vill ju lämna kvar den i skogen. Men kvinnan, hon känner att hon kan som inte lämna den ensam där. Och när de då kommer tillbaka till byn och så, då tycker alla att hon ska lämna den där trollungen. Men hon står som på sig, hon skyddar den här trollungen fast den, hon ibland tycker att det är lite svårt. Och sen visar det så sen i slutet att hennes kärlek och medkänsla räddade hennes eget barn också. Och så på slutet var det också ett långt efterord av en professor i illustration, Andreas Berg. Och jag tyckte det var också jätteintressant. Och han berättade om den här föreställningen om Bortbytingen. En gammal föreställning. Det var att om ett barn föddes med någon typ av funktionsnedsättning, då sa man ju ibland att det var en bortbyting. Mm. Det var ju rent fruktansvärt.
Mm.
Det var som att då var det inte ens eget barn.
Nej. Mm.
Så jag tänkte tur att vi har kommit en bit sen dess.
Men man känner ju igen det där liksom begreppet.
Ja, här har man ju. Alltså att man, precis,
kanske mer skämtsamt kan säga, du är en...
Ja, precis. Ja.
Jag känner inte igen mig i dig, du är en, nej, bortbyting.
Ja. Mm. Ja, men precis. Men just det här om det här med den här föreställningen här, nämns som inte Selma Lagerlöf nå i sin roman egentligen, nej, med det här med medkänsla och så, kärlek. Men jag tyckte att det var en jättebra bok för mig som lite ovan att läsa romaner i serieformat. Alltså man var som lätt att ta till sig och hänga med i och så, och gick ju väldigt fort att läsa, alltså så där. Så den kan jag rekommendera. Och det är, han är som lite otäck på något sätt. Men ändå, man vill som bara läsa vidare.
Jag förstår vad du menar med bilderna.
Mm.
Lite otäck men fascinerad.
Och det är så mycket så här stora växter som slingrar sig. Och, ja, där i skogen. Mm.
Och det här också, vad fint det här. Att, ja, men det är svårt. Det kan vara svårt ibland. Att vara förstående och liksom tänka på andra. Men...
ja. Men att ändå...
det är värt det sen.
Ja, precis.
Ja.
Så den var fin på många sätt. Den här boken tyckte jag.
Mm.
Och jag tyckte det var bra nu när du hade som... Samuel har ju delat in serieromanerna i olika placeringar. Och då är det som att man har hittat dem. Där hade jag nog inte sett annars.
Nej,
tror jag tycker också det har varit jättebra.
Mm.
Just det, ja. För det är klart att... många klassiker vill man ju gärna ha läst. Och då kan man ju läsa dem i den här formen.
Ja, men jag tänker ett enkelt sätt att ta till sig kanske en klassiker. Mm.
Men serier kom ju som en tsunami nu.
Ja, nu är det stort.
Jo.
Mm. Mm. Precis.
Mm, det är kul.
Ja. Ja, men då kan jag ju berätta om min bok som heter Hustrun av Angela Harrison. Och det handlar om Jodie som är gift sedan 20 år tillbaka med en man som heter Todd. Och hon jobbar som psykoterapeut men bara på deltid. Hon är ganska bekväm av sig och gillar sovmorgnar med lugna morgonpromenader med hunden och sådär. Och han är framgångsrik i fastighetsbranschen. Men han är också notoriskt otrogen. Han kan inte låta bli. Och Jodie vet att han är otrogen. Men det är aldrig någonting de har pratat om. Och han vet att hon vet. Och hon vet att han vet att hon vet. Ja, jag vet inte. Och så, men då blir det ju så att en av de här unga älskarinnorna som han har tagit till sig blir med barn. Och det känns ju som att vi har hört det här förut. Och blir som lite nästan banalt. Men ja, någonting gör att man ändå upplever att den här boken är annorlunda på något sätt. Och jag tror att det är på grund av Jodie. Hur hon väljer att reagera på det här. För hon är ju jätteupprörd och vill ju inte förlora sin man. Men hon blir ju vansinnig på han. Och så liksom låt hon han låtsas som att det här inte har hänt. Fast de vet ju båda två att det har hänt. Och han ska ju liksom lämna henne och flytta ihop med en annan kvinna och sådär. Men de låtsas som ingenting. Ja, så att det blir lite motsägelsefullt för hon är ju psykoterapeut men hon väljer ju ändå att gå förnekelsens väg. Och kapitlen de heter han och hon och så växlar de så här, han och hon. Och jag tycker att hon är bra på att skriva, hon är hon har som ett bra språk. Och det känns nästan då man läser som att man flyter. På något sätt. Alltså ögonen fastnar inte i någon mening eller sådär. Utan det är som flyt på. Och hon är jättebra på att beskriva målande. Och hon är också väldigt duktig på gestaltning. För att det låter ju konstigt men man får som sympati ändå för den här mannen. Fastän han är så tokig. Mm. Eller vad man ska säga. Ja. Så att det är mycket vardag i den här boken. Men det är ju då det här hotet som finns över dem att det kommer ju inte att vara vardag för oss för evigt. Och twisten, det är en twist i slutet som är faktiskt ganska cool. Man har svårt att lägga bort boken. Och speciellt när man börjar förstå hur det kanske ligger till. Man tror att man vet men det visar sig att det gjorde man inte alls. Och man behöver fundera både en och två gånger på vad som egentligen har hänt. Och varför det har hänt.
Det brukar vara bra när det är en sån där twist.
Jo, faktiskt. Ja. Och hon har skrivit, det är hennes debutroman det här. Hon hade skrivit 4 faktaböcker och så skrev hon den här. Och sen avled hon. Så tyvärr finns det ingen mer.
Mm. Okej, jag har läst den där för ganska många år sedan. Men jag minns den, så att den är bra.
Ja.
För man minns ju inte alltid allt Nej. Man läser. Så det är ju ett bra betyg.
Ja, men visst. Roligt att du säger så där, för då kom jag in på min andra bok som jag har läst. Därför att jag hade en lunchdate i veckan. Jag åt lunch med en väninna och då sa hon att har du läst Liam Moriarty? Och då säger jag, tror inte jag har läst det. Ja, men då tyckte hon ju, du måste läsa. Hon är ju superbra och det var liksom verkligen hypat. Så jag tänkte att jag går till hyllan och så tar jag och läser en av henne då. Men då får jag ju säga att jag har ju läst den här, Din stora kärlek, av Lian Moriarty. Och den står då på kärlek. Och då kan man ju fundera över, varför minns jag inte? Därför att när jag tog igen och tänkte att, men gud, den här har jag ju läst, då minns jag ju att den var jättebra. Men ändå så kom jag inte ihåg den.
Nej, men det kan vara så, för jag har inte heller kommit ihåg den där, men nu när jag ser den så kommer jag,
kom jag ihåg den.
Ja, alltså, så.
Det är som lite häftigt. Och den här, den handlar också lite om det här med psykoterapeuter. Men, för det handlar om Ellen, men hon är hypnoterapeut. Hon hypnotiserar. Och hon träffar en man som heter Patrik som just har blivit enkling då. Och han är ensamstående pappa. Och de här tar ihop det, och så visar det sig att den här Patrik, han har en stalker. Som är en före detta flickvän till han. Och den här stalkern nästlar sig in i deras liv och i deras hem genom Ellens yrke. Men Ellen vet ju inte att det är stalkern som hon behandlar från början då. Så det blir ju lite otäckt faktiskt. Och då är det skrivet så att man får följa både Ellen och stalkern som heter Saskia. Och när Patrik förstår att Saskia har nästlat sig in så mycket att hon till och med har varit i deras hem, då blir han ju vansinnig. Och Ellen, hon tycker som om Saskia, för hon har ju behandlat hon. Så att det där blir lite, och hon tar inte hans både rädsla och ilska på allvar. Ja, så det handlar också jättemycket om relationer, för man får också följa några av dem hon behandlar vid sidan om. Och det handlar mycket om alltså, att vara en del av en bonusfamilj. Och hur det kan påverka våra relationer. Och hur andra människor runt omkring påverkar relationerna. Så det är mycket vardag blandat med sorg och glädje. Så det, och man drivs verkligen framåt att läsa färdigt. För att man vill veta hur det ska ordna sig för dem alla. Även för Saskia Stalker. Mm. Så att, ja, jag älskar också relationsromaner. Så jag är jättesugen på din.
Det blir ju lite grann att man vill som kolla då, men hur går det nu? Vad händer där? Och så, ja.
Och vad är det som driver dem? Vad är drivkraften?
Mm.
Det är superintressant.
Ja. Den där hustrun tycker jag verkar som.
Också när man gör så här greppet att hustrun till exempel att han har ett kapitel och hon. Då får man ju som flera sidor.
Ja.
Man får ju som sympati för flera.
Ja. Ja, och båda de här, de är ju faktiskt kopplade så. För det är ju han och hennes perspektiv i hustrun. Mm. Och offer och förövare i din stora kärlek.
Mm. Och då ser man från olika håll.
Ja.
Lite grann också.
Mm. Ja, det är kul. Mycket bra böcker.
Mm. Mm. Nu har alla lyssnare och vi sånt som vi vill läsa i sommar kanske.
Mm. Precis.
För nu var ju det här vår sista podd inför semestrar och sånt.
Jajamän.
Så att nu blir det till hösten som vi återkommer. Mm. Och till dess har vi nog inget tema, utan nu är det friläsning under sommaren. Ska inte ha ingen läxa.
Nej.
Så att det ska bli.
Jag ska i alla fall läsa Atlas i sommar.
Mm.
Fortsättningen på De sju systrarna.
Mm. Det var en tjock bok, såg jag.
Har ni någonting som ni vet att ni ska läsa?
Jag har en bok som ligger, som jag vill läsa. Men jag kommer inte ihåg titeln. Maja Lunde. Jag har ju läst och tipsat om den här Przewalski-hästarna.
Ja.
Nu är det hennes senaste.
Åh, som jag vill läsa. Spännande.
Mm. Jag läser Fasader nu. Jag ska ju fara på semester till veckan. Så jag tänkte, jag måste ju ha någonting. Och jag börjar redan nu. Jag vet inte om jag hinner läsa utan. Han var så bra.
Ja. Fasader.
Ja, handlar om, jag är en deckare lite grann. Och mycket relationer. Det handlar om en firma som åker iväg till Kreta. Av ja, alla ställen. Jag skrattar för jag ska dit.
Ja, ja, perfekt.
Och då är det många, ja, men firman där, de har jättemånga över hela Skandinavien som jobbar där. Då, både, och då följer hela familjer med och assistenter och allt sånt där. Och en massa så här, relationer emellan. Och så får man följa olika familjer och mm. sådär. Så och i början är det riktigt så här, en förteckning om alla de som är med i boken, alltså en hel sida med den familjen och så då måste man nästan bläddra för att se vem var det där nu då. Han var, hon var assistent till den personen. Ja.
Ja.
Spännande va?
Mm.
Mm.
Så, men det där är ju tips att läsa om en plats man ska till
ja.
Exempel.
Jag var så bara,
alltså, det blir ju som lite extra.
Jag blev nästan full i skratt så att de skulle åka till Kreta.
Var det bara
en slump? Nej. Det var en slump, jag visste okay. inte. Då. Så var det som riktigt, jaha, ja. Det blir bra. Mm.
Ja, ja, men då får vi väl.
Då får vi säga tack och hej för denna termin.
Mm. Mm.
Ses åter. När det är höst.
Det hoppas jag. Ha en skön sommar.
Trevlig sommar.
Hej då.
Hej då.